Hej och välkommen till det allra första avsnittet av Resten är historia. En podcast för dig som är nyfiken på historia och kulturarv. Jag heter Ninos Josef och bakom podden står Sveriges hembygdsförbund. Här kommer vi att prata om något som berör oss alla. Vi kommer att utforska det som brukar benämnas som kulturarv, vilket för många är en självklarhet, medan andra tycker att det är ett luddigt begrepp. Ändå är det ju så att vi alla påverkas av de historiska spår och avtryck som människor lämnat efter sig genom historien. Och kanske är kulturarv ett främmande begrepp för dig, men oroa dig inte. Vi kommer tillsammans med våra gäster att närma oss begreppet från olika håll. Vad är kulturarv? Hur påverkar det vår identitet? Och vilka kulturarv får synas och ta plats? Det är några av de frågor som vi kommer att undersöka. Vi kommer även att kolla om kulturarvet eventuellt kan vara till hjälp när vi tar sikte mot framtiden och Agenda 2030. Men sedan blir det som alltid i ett samtal. Man vet aldrig vart det här tar vägen. Vem är då jag som ska ro det här skeppet i land? Jag har en bakgrund som professionell dansare och även varit chefredaktör för Kultwatch, plattform för konst och intersektionell kulturanalys. Och idag hoppar jag mellan att vara utvecklingsstrateg, konsult och stå på scenen. Jag kommer också att dela med mig väldigt mycket av mina egna berättelser, reflektioner och erfarenheten av mitt kulturarv. Och vad är det personliga kulturarvet? I vårt första avsnitt ska vi börja om från början. Vi kommer att prata om vad kulturarvet är och varför det är viktigt. Vi kommer också att ta avstamp i perspektiv på själva begreppet och vilken roll kulturarvsarbetet har haft genom tiderna. Men jag är också nyfiken på vilka kopplingar som har funnits och fortfarande finns till begrepp som makt, identitet, krig och konflikt kopplade till kulturarv. Idag ska vi prata med Erik Fugeläng, chef på avdelningen för kulturarvsutveckling på Riksantikvarieämbetet. Så får jag hälsa dig varmt välkommen till Resten är historia, Erik Fugeläng. Vi ska diskutera vad är kulturarv idag. Och ja, vi kan väl börja jättebrett att du först berättar om dig själv och vad kulturarv betyder för dig.
Ja, men först och främst tack för att jag får vara med. Jättekul att prata om de här sakerna med er. Du har ju gjort en bra presentation av mig. Jag jobbar som avdelningschef vid Riksantikvarieämbetet, den myndighet som har, kan man säga, ansvar att leda och driva arbetet med att kulturarv används, utvecklas och bevaras i Sverige. Och sen det uppdraget jag har i Svenska UNESCO-rådet, som där också kulturarv är en väldigt viktig beståndsdel. Sen frågar du mig vad som menas med kulturarv.
Ja, eller vad betyder kulturarv för dig?
Vad betyder det för mig? Ja, men för mig är, kan man säga, verkligen kulturarv. Det är egentligen inte prylar, i synnerhet inte gamla prylar, utan det är snarare en värdering som vi lägger på något som har hänt eller som något som människan har skapat. Det vill säga att den här händelsen, det kan vara eller dansen eller platsen eller den här byggnaden eller det här föremålet. Den säger någonting viktigt och värdefullt. Antingen för mig bara individuellt eller för hela samhället om hur vi har levt eller hur vi kom till att bli de vi är idag. Det kanske är grunden. För mig är kultur verkligen ett värdebegrepp eller en värdering.
Spännande. Och vad menar, om jag ska snappa upp din fråga då, som du ställde själv. Vad menas med kulturarv och varför är det också viktigt?
Ja, men det som då menas med kulturarv, det är ju, då är det antingen så här att antingen så har du eller jag eller individer, har man bestämt sig för att, ja, men det här är ett spår i det förflutna som jag tycker är väldigt värdefullt och viktigt. Det kan vara något man har ärvt kanske till och med rent så här väldigt nära en själv. Då är det ju en del, tänker jag, av ens egna kulturarv. Då blir det objektet ett kulturarv för en själv. Men sen har vi också en lång rad institutioner i samhället. Bland annat Riksantikvarieämbetet, men vi har också museer och det finns Svenska kyrkan och hembygdsföreningar och sånt där. Som också jobbar med att faktiskt, ja, men man har ett aktivt arbete att man kanske samla in objekt och välja att de här, de har de här värdena, de säger något viktigt, de ska vi bevara, ta upp i en samling och bygga kunskap kring. Då blir de objekten kulturarv genom den processen. Så jag skulle säga att generellt så allt det som finns i museer, samlingar eller byggnader som är klassade som kulturminnen och så vidare, de har då blivit kulturarv genom den här värderingen.
Vem får bestämma vad som är kulturarv? För jag tänker, kulturarv är ju någonting som varenda medborgare eller varje enskild medborgare ska kunna få ta del av. Vem är det då som får bestämma över vad som ska räknas in som kulturarv?
Det är en jättebra fråga tycker jag. Kan man säga. För det här, det individuella kan man säga, det som man själv, då har man ju väldigt stor rätt till det. Men faktiskt det då som ändå på något sätt utgör den här det kollektiva eller gemensamma kulturen som de här institutionerna förvaltar då. Det är ju faktiskt ofta ett ganska litet antal människor som har den makten att kunna göra det urvalet och den definitionen att så här, det här är någonting som ska vara ett kulturarv som ska ta upp i samlingen och så vidare. Sen finns det väldigt bra professionella processer för det och så vidare. Men det är ju ändå en urvalsprocess som jag skulle säga då i synnerhet, ja men de som professionella som anställer på de kulturella institutionerna som gör det urvalet.
Finns det någon fara i att det är en liten grupp personer som får berätta eller bestämma då vad som är kulturarv?
Det finns alltid, tänker jag, en risk eller en fara i att den här, när vi definierar vad som är kulturarv så är det väldigt färget av den tidens rådande normer eller historiesyn eller vad det finns för strömningar i samtiden och så vidare. Och det är klart att om det är få personer som har insyn eller som är delaktiga i den processen så kan ju de riskerna öka. Att det blir liksom ett, det är egentligen inte en, om man tittar på kulturarvet vi har idag så ska man ju inte säga så här, det här är precis vår historia. Utan kulturarvet är ju just de sakerna som har blivit värderade och utvalda att liksom bevaras för att bland annat då kunna berätta historien. Men det finns ju många saker som inte är med såklart.
Och varför är kulturarv viktigt?
Jo, men i grunden ska jag säga att det är ju för att inte kanske bara kulturarv, alltså de här objekten eller företeelserna i sig, utan arbetet med kulturarv, alltså det vi gör med det, om man säger hur vi använder det. Det skapar möjligheter för dig eller mig eller för institutioner att lära oss någonting om ja, men hur har vi levt, hur kom vi hit där vi är idag. Det kan lära forskningen någonting om att ja, men de här arkeologiska spåren och lämningarna, de kan visa hur relationen mellan hur människor har brukat jorden och hur klimatet har påverkat har sett ut. Eller de kanske kan säga någonting om att ja, men det här vi ser om hur vi valde att bo och bygga hus, det sa någonting om hur normer har växt fram. Kanske sådär. Så att generellt så kan man säga kulturarvsarbetet då, och kulturarvet, det hjälper oss generellt att få en bild av och förstå ja, men hur kom vi dit vi är idag? Varför hamnar vi här? Och det kan också då ge oss en bild av att eller en idé eller en förståelse eller en känsla kanske bara av att man kan faktiskt påverka varför vi är på väg imorgon.
Mm. Ja, ja, det var fint sagt, det var fint sagt. Om vi ska, jag tänker om vi tar kulturarv från ett historiskt perspektiv då och det begreppet då kulturarv. Vilken roll har kulturarvsarbete haft genom tiderna och hur skapas ett kulturarv?
Det skulle jag, du nästan bjuda in en forskare att svara på. Men lite sådär grovt då kan jag väl säga att min bild är att även min egen institutionshistoria är ju kopplad till att det fanns en period, vi låter säga under 1600-talet ungefär, där man bestämde sig för att förstå att för att på något sätt legitimera och förstå vad Sverige är eller staten är och så vidare, då är de här historiska lämningarna och kulturarvet liksom att det kan vara ett viktigt verktyg för det. Så upprättar man sådana typer av institutioner och börjar inventera kulturmiljöer och så vidare. Och man tar fram en lagstiftning för skydden och sådär. Och det här har också hängt med i Sverige och liksom gått lite upp och ner. Att man har under olika perioder bedömt att titta bakåt och använda historien. Det är, har man haft en idé med ett viktigt verktyg för att kunna skapa en idé om att vi är ett vi. Som liksom blir starka genom den idén på något sätt. Och man kan använda det till, man kan såklart använda det både för att inkludera och exkludera det som då kanske inte skulle tillhöra det viet. Och i perioder i Sveriges historia så har vi kanske då snarare istället vänt och sagt att nej men det här var framförallt kanske under liksom 70-80-talet. Då blir det mer att vi tittar lite framåt. Nej men då ville vi använda sån här ja, men samtid eller framtidsfråga som jämställdhet eller demokrati eller andra saker för att definiera. Det var egentligen samma sak, att man vill definiera det här med Sverige på något sätt eller svenskhet eller vår kultur eller sådär. Och sen kan det komma tillbaka i en period där man tycker att så här, men nu igen vill vi kanske mer använda, titta tillbaka för att göra samma. Man säger, man brukar prata om att man kopplar då kulturarvsbruket till liksom någon slags identitetsbyggande.
Vi kommer ju gå in på det svenska kulturarvet alldeles snart, och det kommer också professorer som gäster i de senare avsnitten.
De kan använda mig skam
i den här podcasten, så att det lär nog, ja, men det kommer ju utvecklas, de här frågorna kommer ju utvecklas. Ordet kulturmiljö dyker också ofta upp när man pratar om kulturarv, och jag tänker att ni har ju också ett uppdrag för att ansvara för frågor om kulturmiljö bland annat. Vilken koppling har kulturarv och kulturmiljö till varandra?
Där ska man kunna säga att kulturmiljö är en delmängd av kulturarv, rent definitionsmässigt. Kulturmiljö är då ett begrepp eller en värdering vi gör för platser, miljöer, byggnader som vi då vill lägga den här värderingen på. De är värda att bevara och de kan säga någonting om hur vi från kom. Medan kulturarv är ett vidare begrepp som då inkluderar miljöer, men också föremål eller immateriella saker, sång, dans, traditioner och så vidare.
Om vi då ska prata om det svenska kulturarvet, vad är svenskt kulturarv? Och där tänker jag, du kan få den här frågan i två versioner, utifrån din roll, men också utifrån dig själv som person. Liksom, vad är svenskt kulturarv för dig, men också i ditt jobb?
Oj. Ja. För mig och för mitt jobb.
Jag tänker, det finns liksom två sätt att svara på den här frågan. Jag menar, jag har ju, personligen har jag ju ett förhållningssätt till vad jag anser vara svenskt kulturarv. Men jag vet ju också vad som i teorin, eller det som är nedskriven teori i alla fall, eller uttalat svenskt kulturarv till exempel. Så att om vi ska vrida lite på den frågan, så vad är svenskt kulturarv och vad är svenskt kulturarv för dig?
Men jag tänker att svenskt kulturarv, det kan man ju dels beskriva de objekt eller miljöer eller de traditioner som vi tycker är liksom värd att bevara, för att säga någonting om det, liksom det Sverige så som det sett ut sedan Sverige blev en nation, verkligen. Under de epokerna som liksom har följt efter det, det kan ha varit krig som har förts, eller det kan ha varit svält eller framgång och så vidare. Då kan det finnas massa, ja, men det kan vara allt ifrån arkitektur till mode till vad det kan vara för någonting då. Som ändå berättar för oss, ja, men under den här tiden där vår nation har sett ut så här, så är det här liksom spår som visar hur vi hamnade här i det, när vi tittar på Sverige idag. Personligen så när jag tänker på kulturarv eller använder så begrepp, så är det ju ofta utifrån, vad ska jag säga, historiska spår som är väldigt mycket, som är äldre än, vad ska jag säga, de nationer som vi ser idag när vi tittar på en karta med de gränserna som finns. Jag bor exempelvis själv på Gotland, och det har varit en väldigt, liksom en central handelspunkt exempelvis, där det har liksom varit en rörelse och ett inflöde av traditioner och seder och bruk och föremål från, alltså, stora delar av världen under väldigt, väldigt lång tid. Vilket gör att jag ser det kanske inte specifikt som just så här, nej, men det här säger någonting om just Sverige eller så där. Det säger någonting kanske om den här geografiska platsen liksom, och dess vikt för handeln och så vidare. Men det blir ju då kanske snarare mer av ett globalt kulturarv eller så där, skulle jag säga personligen då.
Men om vi då pratar om det som är svensk kulturarv, eller vårt kulturarv då, vad menar man då egentligen, och vilka inkluderas i det?
Alltså, jag hoppas att de flesta läser och tänker kring vårt kulturarv som ett väldigt inkluderande och öppet begrepp, som inte är ditt eller mitt eller sådär. Det är ju, begreppet arv tenderar ju att kanske föra tankarna till det, att man nedärvar någonting som jag har mer rätt till än någon annan har rätt till. Men när man pratar om vårt kulturarv, då tänker jag vårt spåren i vårt gemensamma förflutna, som kan säga olika saker för olika människor, men det tillhör alla.
Och vad tillhör vårt kulturella arv, och vad kan egentligen då menas med det begreppet?
Ja, men då skulle jag säga igen att då är det ju på, vad ska jag säga, på samhällsnivå så finns det ju då det här kulturarvet som våra gemensamma institutioner har sagt att det här är kulturarv, det ska bevaras. Det inkluderar ju de objekt eller miljöer och byggnader som då har blivit klassade som det har bevaras. Medan det för dig och mig kan finnas andra saker som man skulle vilja inkludera eller se på som ett kulturarv som är värdefullt. Och igen, det här som våra institutioner har definierat. Det kan ha luckor eller inte, men igen, det är också någonting som jag tänker bör sägas om att tillhöra alla.
Mm. Ser du som kulturarv som någonting som är statiskt eller dynamiskt?
Definitivt dynamiskt.
Definitivt dynamiskt. Finns det någon fara i att det svenska kulturarvet är dynamiskt och förändras genom tiderna?
Nej, jag kan nog inte se det. Jag tror nog däremot att det är en förutsättning för ett inkluderande och brett perspektiv på kulturarvet att ha det som dynamiskt. Om vi skulle ha sagt rent så statiskt att det är just att kulturarv, vi vill definiera det som ett visst antal objekt eller en viss typ av objekt eller så vidare, då skulle jag också tänka att då blir det väldigt svårt att, vad ska jag säga, också ha en aktiv insamling eller värdeskrivning av objekt idag. För vi tillför ju hela tiden saker, det här värderingen. Och det behöver ju inte vara riktigt gamla prylar, utan det kan ju vara liksom kanske, ja, men bebyggelse från 70-80-talet eller kläder och föremål från vår egen livstid. Och jag kan tänka att just att det är viktigt att påminna oss om att det är dynamiskt och att man hela tiden behöver ompröva egentligen vad vi då ska ge den här definitionen kulturarv. Det är kanske särskilt viktigt att våra institutioner gör det när det gäller ganska de här moderna företeelserna. För det skulle jag nog säga att det finns ofta en större risk att det som är lite där i närtid för oss själva, det kan vi gärna kanske röja bort eller tycka lite ful eller skämsigt eller vad det är för någonting. Vi river sådana kvarter. Hur vad det är fult nu för tiden. Medan saker som är väldigt, väldigt gamla, de på något sätt lite naturligt värnar vi lite grann om. Men om morgondagens medborgare eller människor globalt sett ska kunna förstå varifrån vi kommer, så är det nog bra om vi också liksom har det dynamiska synen på kulturarv där vi också kan tillföra ganska samtida företeelser och föremål.
Mm. Och om vi skulle vrida på den frågan då, finns det någon fara i att försöka bevara det svenska kulturarvet som statiskt?
Ja, alltså jag tänker att det knappt ens går. Alltså var tid och nästan var person har ju en tendens att utifrån samtidens, nutidens glasögon värdera och tänka kring historiska skeenden eller föremål i lite olika ljus. Och om vi får framtida generationer för nu ska säga att det finns bara en syn på eller en tolkning på det här objektet eller vad det är för någonting, så tror jag att vi skulle förlora rätt många möjligheter att liksom dra lärdomar och reflektera om vårt förflutna. Sen är det inte så här konkret, så vi har haft en period i Sverige där vi samlade in jättemycket, inte minst objekt och föremål som vi tillskrev det här värdet. Väldigt många museer ungefär 100 år sedan byggde upp enorma samlingar. Folk som var excentriska och samlade in. Liksom. De sakerna kräver ju väldigt mycket att förvalta. Och ibland så kräver de så mycket att förvalta att man nästan inte klarar av att ha någon aktiv insamling av saker som är, vadå, som jag nämnde, lite mer moderna eller som händer idag, men som ändå är väldigt viktiga för att förstå den här tiden. Och det som händer då, det är en process där man någon gång har värderat någonting som ett kulturarv och valt att ta in det i en samling. Och ofta har man också valt att det här är så viktigt att berätta något, så vi ska ha det i en utställning, brukar man ha dem, för att kunna berätta för besökare om historien. Sen vid någon punkt så har någon, ofta med en antikvarisk kompetens, gjort en ny värdering och bedömning och sagt att men just det här föremålet är inte riktigt längre det bästa för att liksom förstå den här tidsepoken eller den här händelsen. Så vi tar ur det ur utställningen, men vi lägger det på hyllan i magasinet. Och där kan det förligga väldigt, väldigt länge. Och vid någon punkt, ibland, vi jobbar inte jättemycket med det, så gör man ytterligare en ny bedömning där man säger så här, men vet ni vad? Det har inte ens kanske tillräckligt stort värde för att vi ska lägga all den här kraften och resurserna på att försöka få det håll för evigt här på hyllan. Så vi tar bort det ur samlingen, helt enkelt. Destruera det eller tar det på loppis. Nu svär jag i kyrkan, men lite så. Så den här bedömningen att det är dynamiskt är liksom en förutsättning för det. Om det skulle varit statiskt så vet jag inte ens hur den praktiken ska gå till.
Mm. Om du får nämna tre saker, alltså då föremål, platser eller personer som du tycker är viktiga för det svenska kulturarvet. Vilka, vem eller vad?
Och få förstå det Sverige som har växt fram och hur man har använt kulturarv, så skulle jag faktiskt gärna ha en företeelse som är när man instiftar en riksantikvarie. Inte liksom det ämbetet, inte den myndigheten vi idag, men när man bestämdes för att vi ska använda historien på ett visst sätt liksom, och bevara den och skydda den. Den tycker jag den säger någonting om liksom vår syn på kulturarv och också hur den kopplar till nationen. Så det får bli en av mina dom då. Sen skulle jag säga att det är också det här personligt här nu då. Men världsarvet Visby med den ringmuren har förmåga att berätta jättemycket för oss om relationen mellan stad och landsbygd och handelsplatsen och utveckling av ekonomin och hur människor levde under en viss epok. Det säger också någonting om det som du beskriver som svenskt eller Sverige. Men sen skulle jag nog också vilja få med någonting alltså relativt samtida kanske. Det kan vara kanske miljonprogramsområden eller till och med postmodern bebyggelse kanske eller sådär. Något av de där som berättar ännu mer liksom om det, som kan berätta mer om det svenska samhället och vi har levt och vilka ideal vi har haft och sådär. Man har sett på familj och kanske norm och makt och sådär. Det blir mina picks.
Nej, men om vi ska gå vidare lite då och fortsätta prata om det svenska kulturarvet, men istället för att prata om det från ett historiskt perspektiv då, lite mer i samtiden. Begreppet kulturarv har ju anammats och används idag väldigt brett. Egentligen inom alla politikområden på ett sätt faktiskt. Och jag skulle vilja höra lite kring vad du tror att det gör för skillnad för framtidens kulturarv, att begreppet kulturarv då har anammats av politiken och vad det kan förändras för framtiden, eller vad det kan förändra i framtiden då.
Ja, men det är ju inte så himla länge sedan 2017 som vi fick så här kulturarv som ett riktigt tydligt eget politikområde. Och den svenska kulturarvspolitiken slår ju fast också just kulturen som en dynamisk liksom begrepp. Jag tänker att det viktiga positiva som ett ökat fokus på kulturarv inom politiken kan göra, det är att den kan möjliggöra ett kulturarvsarbete där alla de här historiska spåren kan få skapa värde på olika sätt. Där man kan skapa förutsättningar för att också andra politikområden tar tillvara på dem. Mm. Så att kulturarv, det kan ju vara vanligt kanske så att man ser till att kulturarv liksom de värdena som det kan ge tas tillvara på och räknas med inom regional utveckling, besöksnäring, turism och olika sådana saker. Det är ju den, tänker jag, liksom positiva effekten att man faktiskt får en ambition och ledning och styrning som skapar bra förutsättningar för kulturarvsarbetet genom att ha en kulturarvspolitik.
Mm. Och vad tror du att det kan göra för förändringar i samhället av att politiken då har anammat begreppet kulturarv och använder sig av det på sin politiska agenda? Och jag tänker att vi är väldigt neutrala här, så att det är ju faktiskt ett begrepp som används från alla håll och kanter inom politiken. Men vad tror du att det gör för förändring i samhället?
Jag tänker att förändringen som den förhoppningsvis leder till, det är ju just att kulturarv eller kulturarvsarbete möjliggör för kulturarv att skapa värde i samhället. Både för enskild individ genom att man kan få ökad tillgång till det för att skapa kunskap om det förflutna eller historiska spår om den bygd man kanske har valt att bosatt sig i. Men också de jag nämnde om det kan ha för regional utveckling eller som att det kommer in i när man tar fram läroplaner och jobbar inom skolan, att man använder kanske museet som ett alternativt klassrum eller jag ska beskriva det som en annan pedagogisk upplevelse. Det tänker jag är den liksom positiva effekten av det.
Ja, vi får se. Det får framtiden avgöra helt enkelt. Nu har vi pratat om det svenska kulturarvet och Sverige då är ju en nation. Och vilken koppling har det funnits till nationer och nationalism vad gäller kulturarv?
Ja, men det tänker jag har väl alltid då funnits med i den här idén om att man faktiskt kan definiera en nation eller att man kan skapa ett vi som både inkluderar och exkluderar människor genom att peka på historien och säga att så här, hörni, vi tillhör det här förflutna som särpläglar oss på det här sättet. Det gör oss på något sätt, särskiljer det oss från andra eller vad det kan vara för någonting som kan då, ja men det kan ju skapa motsatsen till integration på något sätt i samhället. Det är bruket då av kulturarvet.
Och på vilket sätt är kulturarv kopplat till makt då, om man också ska dra den relationen mellan nationer och nationalismen?
i just i det fallet så är det ju så, men de som har makt då att, tänker jag i det här fallet, styr över kulturarvsarbetet, oavsett om det är sådana som jag som jobbar på en central myndighet, eller om det är för politiken, eller om det är faktiskt de som driver en förening eller så vidare. De har ju makten att styra över hur kulturarvet används, för att antingen, vad ska jag säga, berätta ganska, liksom, vara öppet och inkluderande som begrepp, eller användas för att kanske skapa skiljelinjer mellan vi och dem i samhället och så vidare.
Ja. Varför ska vi bevara kulturarv?
Jag tänker att det är jätteviktigt att ha en möjlighet till ett kollektivt minne. Ha möjligheten att hämta kunskap om varifrån kommer vi, hur blev det som det blev, varför står vi där vi står. Men också som kan lära oss saker om att förut och historiskt har vi prov och gjort X och Y. Vi har provat att förflytta oss och bosätta oss på det här sättet. Då händer det här med klimatet eller med virusspridning eller annat. Kulturarvet är en av nycklarna vi kan använda för att ställa en massa sådana frågor och få en massa riktigt värdefulla svar. Jag tror att de flesta människor, om vi skulle vakna upp imorgon, inte ha möjlighet att ta reda på hur hamnar jag här, skulle kunna känna sig väldigt vilsna. Och imorgon, och eller i övermorgon, så kommer det sannolikt finnas ännu bättre verktyg och metoder eller analyser man kan använda för att lära sig saker om kulturarvet. Om man tänker sig ett objekt som vi drar, vi tror att vi kan se på det eller förstå vissa saker. Det trodde vi i alla fall för kanske 50 år sedan. Idag kan vi använda jätteavancerad utrustning och maskiner som kan analysera massa saker som det blotta ögat vi kan se. Så att det här med att vi bevarar saker för framtiden handlar också om att vi vet till och med inte vad vi kommer kunna lära oss ännu mer av de här i framtiden. Så det är också så där när man pratar det här med att man kanske gallrar eller idag tänker att ja, men vi har lärt oss det vi kan av den objekten, vi kanske ska ta bort det nu. Det är också, då får man kalkulera den risken. Det finns kanske jättemycket kunskap som vi kommer kunna få hämta ur det här imorgon om vi kan, liksom, kan bevara det lite till då.
Vissa pratar ju om en sammanhållande funktion för kulturarvet, och, men också om att vi behöver kulturarvet då för att hantera nuet men också kunna planera för framtiden, och det är väl lite det du är inne på och så. Men jag tänker också, hur kan man höja kunskapsnivån i samhället kring kulturarv och vad som är kulturarv?
Jag tror att det vi behöver höja i samhället, eller det vi behöver göra, det är att verkligen jobba för att visa hur kulturarv kan skapa värde. Oavsett att det handlar om att, ja, men i Sverige idag så bland annat tack vare klimatomställningarna så står vi för liksom behov av stor omställning rörande vår bebyggelse kanske, inte minst i norr. Där har ju då, ja, men kanske då kulturhistorisk bebyggelse enorma värden att bidra med. Inte bara för att det är väldigt mycket mer klimateffektivt att använda befintlig bebyggelse, men också för att de kan bidra till attraktiva livsmiljöer och så vidare för framtiden. Genom att verkligen genom kulturarvsarbetet använda kulturarvet och ge det möjlighet att skapa värde inom exempelvis då vad det är samhällsbyggnadsprocessen och planering och byggande och så vidare. Eller för skolan eller inom hälso- och sjukvården eller på annat sätt, då tänker jag att fler och fler människor ser och förstår och uppskattar kulturarv som en resurs. Sen tänker jag också att här, vi får ibland också, vi ska inte fostra medborgare kanske, men jag tror att det är viktigt att exempelvis inom skolan, som är en sån här institution där du och jag inte kan välja att gå utan alla liksom måste gå igenom det röret. Där kanske det är viktigt att om vi i samhället ser och tror och övertygar om att, vad säger, mötet med kulturarv och möjligheten att integrera och vara delaktig i det, det kan tillföra många värden för individen och kollektivet. Då kanske vi ska se till att under skoltid, förr eller senare någon gång, så bör man se till i läroplanen att eleverna får en chans till det. För det kan se väldigt olika ut beroende på var du bor i Sverige eller dina hemförhållanden, om du ges den möjligheten utanför skolan.
Absolut, absolut. Jag tänker, jag tror ju så här att kulturarvet är ju någonting som påverkar individens vardag hela tiden, oavsett om man är medveten om det eller inte, oavsett om man vill eller inte. Mm. Tycker du att det är klokt då och ha kunskap kring kulturarv på individnivå i samhället. Jag tänker att det vi pratade om tidigare kring bebyggelser och så vidare, det handlar väl mer egentligen kanske på en statlig nivå då, eller liksom egentligen på en annan maktnivå man jämför med den enskilda individen i samhället. Men skulle du säga att det är klokt att ha kunskap på en individuell nivå i samhället också?
Jag tror att det är bra eller klokt om de flesta får en chans att i alla fall se och förstå vad kulturarv kan vara och få en chans att möta de miljöer och de objekt som vi då i alla fall hittills har gett den där värderingen som finns på museer eller som finns kanske i vår världsarv och så vidare. Men behöver varje medarbetare ha en sån här intellektuell liksom diskussion och förstå kulturarvsbegrepp eller annat? Nej, men kanske inte, tänker jag.
Ja, jag tänker för mig också, kulturarvet påverkar min egna självuppfattning till exempel, specifikt det svenska kulturarvet. Och jag tänker, hur tror du att det kommer påverka kommande generationer med tanke på att den demografiska delen utav Sverige liksom har ju förändrats, demografin i Sverige har förändrats. Hur tror du att kulturarvet kommer att påverka människors självuppfattning i framtiden?
Jag vet faktiskt inte. Mm. Jag tänker att det som kommer att vara avgörande är om själva kulturarvsarbetet, alltså vår praktik kring kulturarvet, möjliggör för människor att använda kulturarvet framöver för att ställa frågor om vem jag själv är eller vem den andra är och vem man kan vara och så vidare. Men igen, det är ju så här, kulturarvet är ju, de historiska spåren är ju de är. Det är själva kulturarvsarbetet som skapar förutsättningar för människor att kunna liksom använda och utveckla det och sådär. Mm.
Och tror du att intresset för kulturarv kommer hålla i sig i framtiden? Jag tänker att det är ju inte bara demografin som förändras, det är ju också digitalisering, det är en globalisering, vi har migrationskriser. Det rör på sig väldigt, väldigt mycket och det rör på sig väldigt, väldigt snabbt. Tror du att det är så att intresset för kulturarv kommer att hålla i sig?
Det tror jag absolut. Mm. Jag tänker att i en allt mer, det som upplevs var i alla fall en allt mer föränderlig värld där saker går väldigt fort. Man brukar prata om den här VUCA-världen, liksom. Det finns så många osäkerheter. Där blir det kanske än viktigare för individen och kollektivet att ha den här igen möjligheten att titta bakåt och ställa de här frågorna. Varifrån kom vi? Hur hamnar vi här? Liksom, få en idé om varför vi är på väg. Så det tror jag absolut. Sen nämner du också exempelvis digitaliseringen. Och då är därför att jag pratar om kulturarvsarbetet så mycket hela tiden. Det är ju för att exempelvis är ju då arbetet med att digitisera och digitalt tillgängliggöra den kunskapen som exempelvis samlingarna utgör. Den blir ju då helt avgörande för om du och jag i framtiden, eller i mitt fall mina barn nu, då får jag börja komma den åldern. Om de kommer faktiskt ha möjlighet eller få chansen, om man säger, bli lockade att själv använda och utveckla kulturarv. Den beror ju ganska mycket på om det finns, kan man säga, digitalt tillgängligt. Vi närmar oss en generation där så här, om inte kunskap finns på internet sökbart, så finns den typ inte, tänker man. Så det är igen så här, superbra liksom, exempel på att beskriva just varför just kulturarvsarbetet och det här för att driva digital omställning i kulturarvsarbetet är väldigt avgörande för att på din fråga framtida generationer ska tycka att kulturarv är relevant och framförallt för att man ska kunna använda kulturarv för att skapa värde.
Mm, jag tänker också att en stor del av kulturarv är ju också de här föremålen som du har nämnt ibland då. Och i och med digitaliseringen så har ju väldigt mycket, eller antagligen i ännu större omfattning i framtiden, så kommer väldigt mycket av det här fysiska mötet med föremål kanske att försvinna. Tror du också att det finns en risk att man då tappar kunskap genom generationerna framåt?
Jag tror ju egentligen inte att det kommer att göra det. Jag tänker att den digitala tillgängligheten att kunna möta och utforska kulturarv digitalt inte alls står i någon slags motsatsförhållande till att man också vill få en rumslig, vi kallar det ibland analog upplevelse eller möte med kulturarv i utställningar på en kulturmiljö eller så vidare. Jag blir ju inte mindre sugen på att faktiskt förresa till regnskogen bara för att jag fått sett jättemycket bilder på det. Jag blir bara mer sugen liksom, om jag ska dra den liknelsen.
Nej, men jag förstår. Tror du människors relation till historien kommer formuleras på andra sätt då?
Jag tror att när vi är inne på spåret framtiden eller digitaliseringen och sådär då tänker jag att det digitaliseringen möjliggör, Det är ju, om man tittar på kulturarv idag, det som har tillskrivits den här värderingen och finns i samlingen exempelvis, så är den ju liksom fördelad och finns då fysiskt på massa olika geografiska platser efter någon slags innehållsmässig ibland uppdelning som för dig och mig ibland kan verka ganska oklar idag. Digitaliseringen, om man säger att den informationen, den datan som kulturarvet blir tack vare digitaliseringen, den behöver ju inte ha den där avgränsningen liksom i tid och rum som fysiska saker har. Där kan man också länka samman information som gör att när du idag går på exempelvis ett museum och får ta del av en utställning och ser ett historiskt föremål, nu säger vi att det är en kopp från sent 1800-tal, så kan du liksom utforska den i, till en viss gräns där kanske. Så här, du kan använda din fantasi kanske, men det finns kanske så mycket du kan reflektera eller lära dig med just den koppen. Men om man tänker sig att information om den här koppen och hur den används finns sammanlänkad eller tillsammans med information om ja, hur man har använt kanske teceremonier eller vad man kan anta är del av att upprätthålla maktstrukturer eller hur fika som tradition har format en gemensam identitet och så börjar du utforska ännu mer saker kopplat till makt eller någonting annat. Då tänker jag så här, digitaliseringen gör nog tror jag att vi i ännu högre utsträckning kan lära oss ännu mer genom kulturarv. Och att vi också kan ställa ännu större eller tyngre till och med så här, vetenskapliga frågor till kulturarvet genom man kan, när man kan sammanföra så mycket så data, låter så tråkigt då, men kunskap från många olika analoga kulturarv. Exempelvis för att vara konkret så kan man säga att alla arkeologiska utlämningar, om vi bara skulle säga avgränsningen Sverige nu, men vi kan säga Europa. Om vi tittar på alla dem och så tittar vi, ja, men vilka av alla under en viss tidsepok har spårat med viss typ av pollen? När man kan lägga samman den kunskapen och inte bara titta utgrävning för utgrävning, då kan man förstå helt plötsligt utbredning av en viss växtart. Så det är det jag menar, så här, det är ju digitalisering möjligt att lära oss helt nya saker. Då är det helt fantastiskt.
Mm. Jag tänkte också på hur snabbt liksom hela, inte bara kulturarvssektorn, men också museer och alltihopa liksom fick ställa om under coronapandemin till att digitalisera sina utställningar och så vidare. Jag tänker att, tror du det kommer vara någonting vi kommer få se ännu mer utav i framtiden, även om vi kanske inte kommer gå igenom en global pandemi igen på ett tag, får vi väl hoppas. Men tror du att det är så att man kommer göra alltså museer och kulturarvet liksom mer tillgängligt för fler via digitaliseringen?
Jag personligen och vi på Riksantikvarieämbetet tycker ju att vi ska göra det. Morgondagens och till och med dagens besökare på sätt man söker kunskap eller ta del av upplevelser sker inte bara analogt. Vi behöver anpassa och utveckla vår praktik utifrån den liksom förståelsen. Och det innebär att vi behöver komplettera de här väldigt viktiga kollektiva upplevelser som en, liksom det här fysiska museerummet kanske kan utgöra, med att också tillgängliggöra den typen av kunskap och berättelser också i, vad kallar det för, digitala kanaler och format.
Mm, ja, spännande. Jag funderade också lite snabbt där på om det är så att, tror du att kunskapen kommer att försvinna eller på något sätt tappas bort i och med digitaliseringen eller informationen?
Nej, det tänker jag. I grunden skulle jag säga tvärtom. Att så länge man har en ansvarsfull förvaltning av sin information, inte i någon skruttig hårddisk någonstans, så är ju det ändå förhoppningsvis ett mer hållbart och långsiktigt sätt att förvalta just information eller kunskap. Men det är just den kunskapen eller informationen som gick att översätta till ettor och nollor, som gick liksom att digitisera. De fysiska objekten innehåller ju sannolikt mycket kunskap, värden, kanske taktila värden att man kan ta och se på eller känna eller dofta, som idag i alla fall är extremt svårt eller omöjligt att liksom digitisera. Det gör ju att för exempelvis museer blir det en utmaning i digitiseringen. Vi förstår varför vi behöver digitisera och potentialen och värdet i det. Men när vi digitiserar så skapar vi också som en ny samling i sig, en digital samling som behöver förvaltas och byggas kunskap. Men vi har också kvar den analoga. För bara för att vi har digitiserat, låt säga att vi har skannat av någonting eller fotat något, då kan vi ju inte liksom kasta bort det där fysiska objektet. För vi vet inte vad vi kan med en ännu bättre scanner, om jag kallar det så, imorgon lära för ännu mer kunskap. Och definitivt så kommer vi, kan vi inte idag överföra den taktila upplevelsen och tredimensionella liksom grejen.
Ja, de där föremålen är ju viktiga oavsett om de alltså oavsett hur länge man håller kvar dem, tänker jag, så finns det ju säkerligen i och med teknikens utveckling också nya sätt att upptäcka saker i de här föremålen. Du ska få tre snabba utav mig, Erik, och då är det då kulturarv. 1. Vad betyder det? 2. För vem är det? Och 3. Vilka gynnas av det?
Kulturarv för mig, det är en värdering vi gör. Kulturarvet är verkligen för alla. Idag kanske inte alla känner och ser det så eller tänker på kulturarv dagligdags, men alla behöver ha möjligheten att kunna se och förstå var vi kommer ifrån.
Och vilka gynnas av det?
Både vi som individ och samhället som kollektiv behöver ha den där förmågan.
Härligt. Min slutfråga, och den här frågan den kommer vi ställa till alla våra gäster här i podcasten. Det är, vilken är kulturarvets betydelse för samhället?
Kulturarvet ger samhället möjlighet att se, förstå, förhoppningsvis också lära sig av vårt förflutna. För att bilda en förståelse av varför står vi där vi är idag och vad kan hända i framtiden. Och också, den ger oss insikten. Kulturarvet ger oss insikt att vi också kan vara med och påverka framtiden.
Härligt. Då får jag tacka så jättemycket, Erik. Det har varit fantastiskt att ha dig här. Jätteintressant också. Det här är ju avsnitt 1. Det kommer ju 5 avsnitt till som du får tuna in och lyssna på helt enkelt. Och så får jag önska dig allt gott. Och det var allt för den här gången. Tack så jättemycket, Erik, för att du ville snacka kulturarv med oss. Och tack till er kära lyssnare som tycker att det förhoppningsvis är lika intressant och viktigt som vi tycker. Men det är ju såklart inte över än, utan vi har 5 fler avsnitt till er att se fram emot i säsong 1 av Resten är historia. I avsnitt 2 kommer vi att prata med Karin Stensson från Svenska UNESCO-rådet som kommer att prata med oss om Agenda 2030 och hur kulturarv kan bidra till arbetet med att uppnå de globala målen. Glöm inte att prenumerera på Resten av historia så att du håller dig uppdaterad till när nästa avsnitt kommer ut. Och vi ses nästa gång, helt enkelt. Tack!